Välkommen till Novus Sanity Check, Peter Rosin.
Tack.
Vi är ju faktiskt kollegor.
Ja, det är vi ju.
Det här är första gången som en Novus-anställd är med.
Men jag har inte varit Novus-anställd så länge, så att jag kanske kommer undan med det då.
Ja, men eller hur? Precis. Och du är intressant inte bara för att du är seniorrådgivare på Novus. Alla som jobbar på Novus är väldigt intressanta. Men du sitter också i styrelsen för Swedish Insiders.
Stämmer bra.
Som är den enda branschorganisationen som finns enbart i Sverige. Annars är ju Novus med i både SMR och APOR och WAPOR. Och det finns en massa internationella organisationer som är företag. Men Swedish Insiders, du kan väl berätta lite kort om dem.
Ja, Swedish Insiders är egentligen ett nätverk mer än en branschorganisation för personer som jobbar i undersökningsbranschen. Så att vårt fokus ligger på personen och inte på företaget. Det har ju funnits ett antal branschorganisationer tidigare. Framförallt var det Smith som la ner för, nu är det väl 3-4 år sedan, som arrangerade företagen i branschen. Vi jobbar med personerna som arbetar i branschen för att liksom göra branschen intressant. Bidra med utbildning, kännedom, kunskap. Framförallt ser vi liksom branschens attraktionskraft. För jag menar, alla andra branscher har branschdagar, man har branschutbildningar och så vidare. Men vi har ju fört en ganska tynande tillvaro ganska länge. Så att det är egentligen det som är vårt huvudfokus. Och det försöker vi också lyfta så gott det går. Och det är inte alltid så lätt. Och det finns många skäl till att det inte är det, men en av skälen tror jag är att precis som vi var inne på lite tidigare innan vi pratade inför det här, att vi har ett lite dåligt självförtroende helt enkelt i branschen, skulle jag uttrycka saken som.
Precis, för att det är ju det där också, att jag kom ju in utifrån, jag är uppvuxen i branschen nästan till, för min pappa grundade både Gallup och var vice vd för SIFO bland annat. Men jag har ändå liksom en helt annan karriär och så kommer jag in på ett balansgolv och inser, men vänta nu här. Här hamnar man i ett läge där man fokuserar på felen och glömmer bort rätten. Att det är 95% sannolikhet att någonting är rätt. Men internt, då menar jag inte på Novus, utan undersökningsbranschen och statistikvärlden kanske framförallt, så blir det 5% risk att det är fel. Och där är man på väldigt många sätt fortfarande fast, upplever jag det som.
Ja, och det ligger kanske lite i statistikens natur att man fokuserar på de små detaljerna i siffrorna. Och liksom, så då som tar en aktuell fråga, hur många är positiva till NATO? Ja, ungefär 3 av 5, någonstans. Spelar det så stor roll om det är 58% eller 62%? Det är ungefär 3 av 5 båda två. Och man blir väldigt fokus på de där små procenten upp och ner. Jag förstår i en opinionsundersökning någon vecka eller några dagar inför ett val att de här procenten eller delar av procent blir relevanta. Men i vardagen i våran värld så spelar det liksom ingen större roll. Framförallt när man pratar med en kommersiell aktör, så liksom, ska produkten vara blå eller röd? Säger 2/3 att den ska vara blå, ja men då bör den vara blå. För den där tredjedelen som säger röd, ja men de är en minoritet. Jag kan uppenbarligen sälja fler produkter till de som vill ha blåa än de som vill ha röda. Alltså, titta på rätt sak.
Ja, och det är väl den här historien som väldigt sällan kommer ut. Och för att det var ju där också det som jag upptäckte också, att vi är ju 95% säkra på det mesta, vilket ju låter så här, det är så roligt för det finns det uttrycket, det är ingen exakt vetenskap, och så ja, okej, matte är väl kanske en exakt vetenskap, jag är inte säker på att fysik är det, om går ner på kvantfysiken när man börjar fundera på det, för det finns lite olika teorier där och det är bara teorier, men att vara 95% säker på någonting är ju sjukt bra.
Absolut. Tänk man var 95% säker på allting man gjorde i livet. Vad lätt det skulle vara.
Det är liksom, man skulle ju vinna på alla lottorader.
Ja, åtminstone 19 gånger av 20.
Ja, men det är hur? Nu är det liksom en på en miljard nästan till. Men precis, och det är det här som slog mig. Och det var ju det som jag insåg när du och jag träffades också. Att liksom, men du är ju liksom, har samma typ av så här, inser den här lilla frustrationen som finns. Att vi som bransch är väldigt introverta, fastnar i kommatecknena, men man riskerar samtidigt, för det där är ju någonting som vad man har följt mig lite, jag pratar ju otroligt mycket om tillförlitligheten och vikten av tillförlitlighet. Så man skulle kunna säga, men det är ju bara en hygienfaktor. Mm. Om det vore så väl. Det är en grundförutsättning, ja. Men det är tyvärr inte en hygienfaktor i världen. Man vet hur man gör, men det är väldigt få som gör. På grund av kanske delvis självförtroendet, delvis kanske risken att kunden upplevs inte ha råd.
Det är snarare det senare, tror jag, att det bristande självförtroendet gör att man i sin relation med sin kund inte vågar stå på sig och säga att om man ska vi göra på rätt sätt så blir det dyrare. Utan det blir att man börjar jaga kostnader och nej, men vi behöver ju bara en indikation och it's good enough. Och ibland är good enough, men det är inte sällan som good enough faktiskt inte är good enough, utan det faktiskt blir fel. Och vad man lätt glömmer i vår bransch, att även om vi gör mycket kommersiella undersökningar, men när vi, även där så är det, liksom, det är beslutsunderlag för stora investeringar som vi någonstans, har vi fel så riskar vi deras investeringar. Alltså det är stora belopp, även om vi kanske gör en undersökning för ett femsiffrigt belopp, så kanske den här företaget gör en investering på ett 8-10-siffrigt belopp till och med. Och jag menar, där någonstans så finns liksom ett förhållande 1-100 eller 1-1000 till och med. Och den risken, är det värt att spara några tusentals eller några tiotusentals kronor för att liksom, med den affärsrisken du faktiskt har på det sättet? Ja, det är en intressant diskussion att föra med diverse marknads- och kommunikationschefer onekligen.
Ja. Och där förstår man ju egentligen inte att du oftast går från 95% säkerhet till 0% säkerhet.
Gör du på fel sätt så.
Ja, men det blir ju det om du lämnar den här traditionella Gallup-metoden och går till en självrekryterad panel, så då kan du inte räkna på säkerheten. Så egentligen går du från 95% till 0. Och då är frågan om man skulle ställa den även mot varandra. Så, men är du verkligen beredd att gå från, du kanske vill gå ner från 95 till 80. Sex. Nu har alla svårt med sannolikheten, det är ju det som är så fantastiskt. Ja. Alltså, så redan där har vi liksom överhuvudtaget ett problem. Men 95%, ja, men det är typ 100, det är bra. 90, ja, men det är typ 100. Men när du kommer ner på 70-80, då börjar det bli svårt. Liksom. Mm. Jag är nästan 50-50, är jag värt det? Men den skalan finns ju inte i prisdiskussionen. Utan egentligen, och det slår mig nu, man går faktiskt från 95 till 0. Och säger att det är good enough.
Tittar man liksom vad som har hänt under de här senaste åren, så har vi ett antal, alltså, rätt intressanta fall. Man ska ju aldrig prata illa om kollegor i branschen, men för det, jag ska inte säga att det är deras fel, men ibland lite grann kan det vara, som man bäddar får man ligga, och så lite vulgärt för att uttrycka saken, att titta vad som hände med alla svåra Sint, som i grund och botten är en otroligt bra lösning. Det är en supersmart plattform. Man har liksom gjort otroligt mycket bra saker på vägen och har vuxit så det knakat. Men man har glömt en väldigt, väldigt viktig parameter. Det är liksom, ha koll på vilka är det de facto som svarar på våra undersökningar och hur har de hamnat där? Och när man plötsligt hamnar i en situation där man måste liksom till och med erkänna att upp till 50% av våra respondenter undersökningar, de kanske inte ens är respondenter, de kanske är bots eller alltså någon form av fuskat i någon form av sammanhang. Och då hamnar du i ett läge där som du får prata om att gå från 0% sannolikhet. Jag menar, om hälften av dina svar är, ja, det är inte ens människor bakom, utan det är någonting annat. Vad finns signifikansen då? Den är ju obefintlig. Så att de har ju gjort ett enormt arbete med att städa upp, och det kommer många andra behöva göra också, men det finns fortfarande en oförsiktighet, skulle jag vilja säga. Och som i alla sammanhang där det finns pengar att tjäna, så finns det också sätt att fuska, eller finns en drivkraft för att fuska. Och som jag skrev i det blogginlägget här för några veckor sedan, så det finns väldigt många sätt att fuska om man skulle vilja. Nu kommer vi oftast bättre undan i Norden, tack vare att vi är små marknader. Gör man en undersökning här, så kanske det är max 1000 respondenter. Har du 1000 respondenter och 500 av dem är fusk, så märks det oftast i resultaten. För det finns en ologisk svarsmönster, eller alla följer samma mönster. Något sånt. Och ska du fuska för att tjäna pengar, då måste du liksom ha tillräckligt mycket svar för att det ska vara värt det. Och dessutom så vi betalar inte ut ersättning i kontanter.
Mm.
Det gör ingen i Sverige, för det får man inte göra. Men de flesta har ju någon form av belöningssystem. Och det gagnar ju inte en fuskare om ett 90-konto någonstans får lite mer pengar. Mm. För liksom, det måste ju gagna dem själva för att fuska på det sättet. Men det finns ju stora risker och stora problem här. Och ha koll på rekryteringen är lite liksom A och O i den här hela processen.
Mm. Ja, men verkligen, och det går ju heller inte att ha en länk där man kan använda sig 100 gånger. Utan det ska ju en länk kunna vara en respondent. En sak som jag tänker på ganska mycket ofta är att undersökningsbranschen är, alltså vi har ingen makt per se, för att vi är inte front, men makthavare använder oss. Och det är både media, men även regeringar, företag, det är enormt mycket. Alltså, det är sannolikt alla som behöver någon form av beslutsunderlag är på något sätt beroende av statistiska undersökningar. Vilket får ju tanken att svindla faktiskt. För man undrar hur många procent av BNP det här är. Jag räknade ut det att man har försvarat det 2% av BNP, men mycket går till kunskapsinsamling. Det är inte mycket. Men då tillbaka till det här egentligen, och säkerhetsaspekten är det här att vi blir en makthavare. Det vi levererar kommer vara en sanning på ett eller annat sätt. Mm. Och då innebär det att vi måste kunna säkerställa att inte det här har påverkat på något sätt. För politiker anpassar efter de här undersökningarna och så vidare. Så risken blir också att vi blir ett slagträ i en internationella påverkansaktioner också.
Ta bara just NATO-frågan. Det är väl ganska bra. Det var ju en diskussion här när Vänsterpartiet tyckte att man borde folkomrösta om NATO innan vi gick med. Var på S och M gemensamt säger, nej det behövs inte, för vi ser här liksom att vi har ett stöd bland folket. 60% är för ett NATO-inträde och bara någonstans 15-20% är emot. Alltså behöver vi inte folkomrösta. Och vad kommer de siffrorna ifrån? Jo, de kommer ju från oss.
Exakt, och enligt NATOs regler så måste du kunna visa att du har ett folkligt stöd, men behöver inte ha en folkomröstning. Vilket gör att det är opinionsundersökningar som styr det här. Men hade inte de varit baserade på gallusmetoder som vår och några andra så här också, då hade de ju varit vidöppna för en påverkansaktion. För nu har vi ett USA-val snart, som alla med skräckblandad förtjusning, eller inte så mycket förtjusning faktiskt, det är som att se en bilkrasch i slow motion kanske snarare. Men i alla fall, det kommer utsätta så mycket påverkansaktioner. Nu säger jag inte att man ska ersätta opinionsundersökningar, val med opinionsundersökningar. Men det är intressant ändå att en opinionsundersökning är mindre, rätt gjort en opinionsundersökning, mycket mindre utsatt för påverkansaktioner än vad nationella val är.
Så är det. Och titta bara på den amerikanska valkampanjen som egentligen officiellt inte är igång, fastän att den är ju i full gång. Redan nu är den ju smutsigare än vad den någonsin har varit. Och om man då ska vara lite krass, tittar man inför valet i Sverige för 2 år sedan eller 1,5 år sedan, så var ju lite samma sak där. Alltså, den kraften man la på att smutskasta motståndarna snarare än att liksom framhäva sitt eget budskap var ju enorm. Och på ett sätt som aldrig sett tidigare. Och en del politikers hantering av sociala medier. Jag skrattade gott åt en kommentar. Jag säger inte vem som skrev det eller om vem, men de flesta förstår nog att det kanske vore bra att även vissa politiker hade ett efter 23 spärr på sina sociala mediekonto. För att den nivån som finns där är inte speciellt hög. Mm. Och om man då plockar tillbaka det till våran bransch, alltså ser man hur mycket det vi gör som används både i smutskastning naturligtvis, men även naturligtvis för att stödja sina både varumärken och sina teser, så liksom, det är väldigt mycket av de uppfattningarna, gängsuppfattningar ute på marknaden som någonstans är baserat på någonting som någon av oss eller våra kollegor i branschen faktiskt har gjort. Och där man var inne på tidigare, om liksom den makthavaren bakom makthavarna, så är vi en av de som har väldigt, väldigt stor påverkan. En politisk fråga blir inte en stor politisk fråga om inte någon har undersökt att här finns det en potential att driva en fråga. Det är oftast där det börjar. Och jag menar, titta på den mängden undersökningar och den mängden pengar i undersökningar som till exempel de politiska partierna lägger ner långt innan ett val, för att hitta vad finns det för frågor vi kan driva där vi som parti kan få liksom större sympati eller ha fler med oss och kan på det sättet kunna driva vår politik längre. Och det här ligger ju till grunden för en hel valrörelse sedermera ser ut.
Mm. Ja, men precis. Och det är därför det också är så pass viktigt att man kan lita på resultatet. Det höjdes röster inför valet att man borde förbjuda opinionsundersökningar. Man jämförde dem med att i Frankrike är det minsann förbjudet. Alla journalister missade då att det var även förbjudet med journalistisk granskning av partierna under samma period. Så det handlar ju inte om att det var förbjudet att göra undersökningar, det var förbjudet att prata om politik i media. Och då blev det inte lika intressant för de journalisterna som pratade, för då förstår man, vänta, det här är ju ett hot mot yttrandefriheten. Det skulle vi kunna kalla det, eller vad säger ni? Men det handlar ju också om att vi måste ta ansvar. Till exempel inför förra, alltså val 2022, så gör vi en väldigt stor poäng på Novus att vi släpper vår senaste undersökning på fredag morgonen. Vi gör också en väldigt stor poäng av att det kommer en debatt på fredagskvällen. Vi vet att 4% ändrat sig de senaste två valen under helgen. Vi försöker inte förutse det, utan vi har konstaterat att nu är upp till er. För att den enda makten man kunnat mäta upp på undersökningar utifrån val är demobiliseringseffekt. Alltså om vi säger att det är klart innan det är klart, då slutar en del att rösta. Mm. Det finns fastställt i mål, det vet du också, du också. Men lyssnare vet nog inte det. Och där måste vi ju ta ansvar. Först, siffrorna ska stämma. Vi ska kunna ge en korrekt analys, men vi ska heller inte låtsas att vi kan förutsäga framtiden. Så håller vi oss där, då är vi ett otroligt viktigt verktyg. En makthavare som tar sitt ansvar helt enkelt. Men om vi skulle börja göra andra saker här, då kan ju vi påverka i negativ riktning eller ett eget intresse som
och vi kan framförallt ge fel frågor eller fel ståndpunkter för mycket utrymme. Liksom. Mm. Och det ska vi inte heller göra. Det Nej. Finns ju liksom en utifrån en trovärdighetsaspekt som måste liksom rätt svar på frågan vara det som får dominera. Mm. Så tillvida att har någon skruvat till sina budskap? För det ser vi ju jättemycket, och det gäller ju även i kommersiella organisationer. Mm. Jag satt just idag och tittade på en undersökning som jag fick från en kund som de har gjort tillsammans med ett företag, ingen nämnd, ingen glömd. Och de slår på stort att man har fått en stor effekt av den här undersökningen. Men sen när jag började titta bakom så konstaterade jag att det var, enligt den undersökningen så var det 14%, tror jag det var, eller 15% av en viss grupp som då hade gjort någonting, vilket resulterat var den gruppen i sin tur de tittade på, och utav den gruppen så hade 6% gjort det här som var liksom det ultimata slutresultatet. Och så stod man på stort om detta. Men när jag började gå tillbaka och titta, ja, men det var 400 eller 500 respondenter, 400 respondenter tror jag var. Och så går man ner och tittar, det innebär att en av 400 hade gjort det här som var liksom målet med kampanjen. Men när man tar siffror av siffror av siffror så får man då låta som någonting väldigt bra. Men hade jag varit kunden i det här sammanhanget och fått resultatet att en av 400 har gjort det som är syftet med min kampanj, när alla som har svarat på undersökningen faktiskt är i målgruppen, då hade jag nog inte varit så, ursäkta svenskan, så jävla stolt över resultatet. Så att återigen där med liksom, vad jag säger, lögn, förbannad lögn och statistik. Liksom, lite åt det hållet. Liksom, man kan göra väldigt mycket med siffror om man är tillräckligt smart. Även om de väldigt tydligt har skrivit utav de som har så har så här många. Men vad blir konsekvensen av det? Det är väl ingen som tittar på att det är en sjundedel. Och sen är det en femtondel av en sjundedel. Ja. Och då...
Men precis, och det är egentligen det som jag ser som branschens utmaning, att ja, vi ska leverera fakta, men det är framförallt att vi ska komma med kunskap som är baserad på korrekt fakta. Och där handlar ju det också om att om vi lägger mycket tid på att förklara ett beteende, så ska ju det vara ett relevant beteende för den kunden vi har. Och det där är ju väldigt lätt att missa om man ser oss bara som sifferleverantörer. Och sen kan det vara också till och med att någon annan har skrivit den här rapporten glad i hågen utifrån en Excel-fil. Så kan man lätt springa fel. Relevant fakta och kunskap, inte bara värdelöst vetande.
Och även som är viktigt i de här sammanhangen tycker jag, och det är att när man presenterar resultat, så även om ett resultat är vederhäftigt, givet att, så måste man ändå någonstans gå tillbaka till liksom kärnan. Vad är det faktiskt för baser? Vad är det för typer av populationer vi talar om? När det är procent av en procent av en procent, Och om man är nere när det slutligen är en av 500. Alltså det är ju försumbart.
Exakt, och då bör man ju inte skriva någonting.
Och då kanske man inte ska dra den slutsatsen att så här många procent av den här procenten och den här procenten faktiskt har gjort det här. För då ger man ju slutkunden ett intryck av att 6% låter helt okej. Men när 6% visar sig, egentligen är det inte 6%, det är 0,5%.
Ja, och faran där, för att det fanns en nu börjar den gå över, men det fanns en sanning ett tag att det inte gick att bygga varumärken. Konstigt nog fanns fortfarande Coca-Cola och Ica och andra. Men det var ändå en sanning för den nya, mystiska unga generationen. Det har alltid varit den här, alla unga är alltid konstiga alla. Det är väl den enda sanningen som finns.
Det är tur att man har några där hemma som man kan träna på.
Eller hur, men vi själva var ju också där, men då var vi också hopplösa fall. Så att, men varför det här hände tror jag har att göra med ganska mycket att man släppte vikten av tillförlitlig data. För data sågs ut och var bara en kostnad egentligen. Det tog från kundens budget. Och man körde good enough. Men good enough betydde egentligen då 0% sannolikhet istället för 95%. Och helt plötsligt såg du ingen koppling mellan effekten eller kampanjen och varumärkeskännedomen och orderboken. Så att gör man det här rätt så ser man det. Mm. Så jag tror att man skapade en falsk sanning för man skippade... Man lurade in sig själv i 0% sannolikhet att det är rätt. eller kunna värdera det. Och helt plötsligt blev sanningen då att det inte går att bygga varumärken. För att en kampanj gav inte mer affärer. Ja, men då är frågan varför ska du ha en kampanj? Varför meningen att göra reklam överhuvudtaget då? Mm.
Varför inte göra kampanjen rätt istället?
Ja, för att ingen sa det heller i detaljen. Ja.
Det finns ytterligare en aspekt där och det tror jag, som jag också tycker är väldigt, väldigt farligt i vårt samhälle idag. Och det är att vi har ju gått från, framförallt i Sverige, det är väldigt mycket, det här känns rätt, det här låter rätt, det här tänker, när jag tänker så här så känns det bra i magen. Men det som känns bra i magen är tyvärr ganska sällan det som faktiskt är bra om du använder huvudet istället för hjärtat eller magen att tänka med. För liksom, mycket saker du kan belägga med siffror, eller en krasst, så här, det mesta kan du belägga med siffror på ett bra sätt. Men det måste du fortfarande vara så krass att, som vår kollega Eva brukar säga, allt du kan beskriva kan du mäta. Mm. Och det är lite samma sak här. Och när du börjar prata vad som känns bra och när man ska ta beslut, ibland investeringsbeslut för enorma pengar och det är baserat på vad som känns bra i magen. Mm. Alltså det är liksom doing business by not asking questions. Mm. Liksom tanken, vilken är livsfarlig.
Absolut, men där har ju vi som bransch varit för dåliga att tala om vikten av att göra det.
Alltså för att värdet av det vi gör är mycket, mycket större än vad vi vågar säga.
Ja, precis. Och jag har försökt tänka på ett samhälle utan kunskap baserat på statistiska undersökningar. Och det är ju medeltiden. Alltså på riktigt. Det, men vi reflekterar inte riktigt över det. För det är inte heller samma sak om siffra, samma sak som har fakta. Men det här misstolkas ganska ofta. Men jag har ju tagit fram något som är ungefär rätt. Men ungefär rätt om du har 0% sannolikhet att det är rätt, eller du kan verifiera det, ja det kan ju vara 100% fel. Och då lurar du dig själv. Men där har ju vi som bransch varit alldeles för dåliga på att faktiskt tala om fakta kostar pengar. Kunskap kräver fakta.
Och det är väl det som är det stora problemet, återigen till någonstans där vi började, att med det dåliga självförtroendet så har inte vi gått fram och sagt att det kostar så här mycket för att jag får det på rätt sätt. Ja, men dina kollegor där och där sa att det kostar så här lite att göra det. Ja, men då gör du det på fel sätt. Sen så kanske någon enstaka gång fel sätt räcker för att du behöver bara testa någonting lite grann. Men behöver du verkligen fakta, vilket du oftast faktiskt behöver, så är det, som, det är inte bara tillräckligt bra eller nästan bra, utan det behöver faktiskt vara bra eller till och med riktigt bra för att det ska vara relevant. Och då måste du göra på rätt sätt och då blir det lite dyrare. Och det är så fort du börjar liksom släppa på de här kvalitetstänket för att spara pengar som du också börjar ta enorma affärsrisker. Och det här tror jag liksom många marknadschefer, kommunikationschefer, vd:ar, beslutsfattare överhuvudtaget har lite jag ska inte säga, svårt att förstå, det är verkligen elakt att säga, men vi har inte informerat dem om de riskerna de tar, för att vi är glada för de skulor vi får utav den här enorma budgeten, alltså marknadsbudgeten som finns. Kan vi få den där lilla, lilla delen av en procent i ena hörnet för att liksom ge lite underlag, så är vi glada nog. Men återigen, om vi fick kanske ytterligare någon procent åt den här budgeten, så kanske den här budgeten skulle liksom riktas lite mer rätt. Och värdet av den investeringen skulle liksom bli oändligt mycket större.
Exakt, och du riskerar heller inte att gå fel. För du kanske bara kastar bort pengar. Jag tänkte på det, för jag träffade amerikanska branschorganisationens före detta ordförande. Alltså det är APOR. Jag pratade med honom. Alltså där Stanford är medlem av Harvard. Alltså det är liksom det tyngre forskningsmässigt blir det nog inte än just APORs i vår lilla ankdam. Mm. Och jag frågade honom då, men alltså du vet ju hur man gör bra saker. Ja. Varför säljer du, för han har också privatföretag, varför säljer du något som inte följer det? Hans svar var, kunden har inte råd. Men då är ju just det här, att då, så att han vet att det inte går att göra på ett annat sätt än de vetenskapliga metoderna, men han har ändå en stor del av sin affär som har lämnat det, och ursäkten är att kunden inte har råd. Men jag tror inte kunden, eller rättare sagt vi vet, du och jag, för att det här är ett internationellt problem, det är inte ett svenskt problem, är att vi som bransch inte har sagt, men det går inte att göra det billigare. För att du, om man verkligen tar ansvar för sin roll som makthavare eller som rådgivare, som ju vi är utifrån affärsinvesteringsbeslut och strategiska beslut, så ligger det ju i min värld i vårt ansvar att vi säger nej, det går inte att tillförlitligt göra det på ett annat sätt.
Och det är inte bara, alltså, naturligtvis tillförlitligheten är liksom basen, men alltså krass hederlighet någonstans. Och det är väl, om man då ska någonstans hitta någonting att kritisera hela marknadsföringsvärlden, så är väl att man ibland slirar lite på hederligheten, både hur man liksom kommunicerar sin produkt, att man säger att den kanske är lite bättre än vad den egentligen är. Och, så att det finns liksom kanske en nu är jag ute och slirar här, men det finns liksom ändå en liten tradition av att man lovar lite mer vad man egentligen kan leverera. Och att därmed så är det okej även för en underleverantör som oss att lova lite mer än vad vi egentligen kan leverera. Men den risken det innebär, den är ganska stor.
Och där blir det faktiskt, det finns en ganska stor kontrast i det här. För där, eftersom vi nu pratar om att branschen, vilket både du håller med om, vi är en bransch med väldigt dåligt självförtroende. Samtidigt har branschen generellt satt sig i en situation där man inte kan stå för resultatet. Och det är en konflikt egentligen som egentligen inte borde gå ihop. Jag tror att de flesta av våra kollegor i världen och Sverige vill väl. Men man har en ursäkt för sig själv om att kunden inte har råd. Men i själva verket handlar det om att kunden inte förstår värdet. Vilket är en helt annan sak. Och det är väl där också som vi kanske ska gå tillbaka till liksom hela branschens utmaning och kanske även då i insiders, är just att, men hur kan man, det är ju det här som blir utmaningen, tycker jag, väldigt mycket i branschen. Vi måste tala om vårt värde, inte vår kostnad.
Nej, och i det ligger, om man då tittar liksom helt branschmässigt som jag ser det från insiders perspektiv, det att man pratar om exempel rekrytering, ett jättestort problem. Det är jättesvårt att hitta duktiga människor. Och varför då? Det finns ju hur mycket duktiga människor som helst ute. Men krasst, ställ dig på ett campus, på en statistisk eller matematisk institution på SU eller Linköping eller Lund eller Uppsala eller vad det än är. Och säg att jag jobbar i marknadsundersökningsbranschen. Och så får du ett svar, ja, vad är det för något? Och då jobbar de, liksom, de pluggar matematik, de pluggar statistik. De borde liksom vara jätteintresserade av vår bransch. Så att här finns ju en enorm liksom, potentiellt framtida arbetsgivare, liksom, eller bransch att jobba i. Men man vet inte knappt om att branschen existerar. Nej. Och framförallt så vet man inte om att man tänker så här, ja, men det kanske finns en 3-4 företag i Sverige som jobbar här. Ja, men det är hundratals företag av varierande storlek och typ och specialinriktning. Och det finns enormt många som är liksom specialister inom ett ganska smalt område, men det kräver fortfarande att någon som fattar siffror för att de ska kunna få liksom, kunna göra, även om det är ett väldigt smalt område. Så att här borde det liksom vara en rekryterings som bas att liksom prata branschen och dess möjligheter. Men eftersom vi är så vana vid att stå tillbaka med mössan i hand och säga, ja men tack för det här lilla vi fick nu då. Så resonerar vi likadant här. Varför inte vi där ute och plockar, handplockar som managementkonsulterna gör. De smartaste matematikerna, det är de vi ska plocka in. Men om inte de vet att vi finns, hur ska vi liksom...
Men exakt så är det ju. Och samtidigt trycks vi ju som bransch hela tiden ner i bilden av att data ska vara gratis. Det finns så mycket data som helst, varför ska vi finnas? Det där kan vi göra in-house, men det är ju två trender samtidigt. De som har en in-house-avdelning lägger ut den, de som inte har det tar in den. För att ingen har fått svar på det här, för att man vill inte ha mer data, man vill ha mer förklaring. Man vill ha mer förståelse. Men det är faktiskt ganska roligt där, för att när jag började som vd för 12-13 år så tänkte jag liksom, jag tyckte det var ganska svårt att hitta bra människor. Vi hade väldigt många bra människor här, men det var svårt att hitta fler. Men då jobbar vi också med brandingen. Podden är faktiskt en del av det här. Och helt plötsligt har vi fått mycket lättare att hitta smarta, nya generationens undersökare på grund av att vi sticker ut lite. Men jag önskar fortfarande att branschen skulle sticka ut mer. För att det, man vinner inte på att vara motvalls i något där branschen behöver ha ett större ansvar, större makt, större tilltro eller ansvar för sin makt egentligen. För att det, då blir det mycket, mycket roligare.
Och det finns alltså, med makt så kommer även ett stort ansvar. Och eftersom vi påverkar så väldigt mycket beslut i egentligen, jag ska vara krass, i alla människors vardag så är det någonstans gör man ett beslut, om det är ett kommersiellt beslut, man köper en ny tvättmaskin eller man väljer den ena schampot för det andra schampot. Varför gör man det? Jo, därför att man har sett någon form av kommunikation, någon form av marknadsföring. Och den kommunikationen i sin tur baserad på någon form av undersökning. Vi ska kommunicera varumärket på det här sättet, för det är det som appellerar vår potentiella målgrupp. Ja, så att allting som vi gör där ute i vardagen på något sätt kan vi liksom härleda tillbaka till vad någon i branschen har gjort rent statistiskt på något sätt. Och det här också att förklara samband, vad som ger vad. När jag för, det här var ungefär 15 år sedan, när det här liksom big data-uttrycket bara exploderade. Allting var big data. Man behövde inte göra några fler undersökningar. Man behövde inte fråga någon. Allting fanns där ute. Det handlade bara om att liksom, man skulle samla upp så mycket data som möjligt. Och så skulle man baka ihop det där. Och så skulle svaren bara... Det var magiskt. Allting skulle trilla på plats. Och nu är vi lite grann där igen. Nu är det AI som ska göra det här. Allting finns där ute igen. Det är bara att samla ihop det. Och så låter man den här smarta AI-genererade datan... Liksom, den här. Jo, men när... Redan nu så ser vi att AI citerar AI.
Och som är redan i fördomsfullt på grund av en snedvridning i data.
Beroende på vad man får träna på för data och säga. Så, liksom, det finns ju, så att, återigen tillbaka till att det är jättebra med alla de här verktygen. Men vi kommer aldrig ifrån det här att någonstans så behövs det människor att fråga. Vad tycker du egentligen? Vad vill du egentligen? För att vi kan simulera alla möjliga sammanhang och kontext. Men vi måste ändå verifiera det hos faktiskt fysiska personer som avger ett svar på en fråga. Ja eller nej? 1-5? Bra eller dåligt? Eller ett öppet svar. Förklara, varför tycker du så här? Det är inte först då vi förstår det. Och även om vi sen baserat på den datan sen kan simulera och bygga upp så. Och jag menar, nu pratas det mycket om jag bevittnade faktiskt indirekt här för några veckor sedan den första, som jag har sett, AI-genererade fokusgruppen. Där de då hade liksom baserat på ett antal, man hade gjort ett antal arketyper utav sina kundgrupper. Och så hade man då stoppat in all den här arketypdatan i som en AI, som en bot. Och sen hade man stoppat de här tillsammans i en fokusgrupp. Och så hade man lagt in frågor. Och så hade de olika AI-genererade arketyperna fått svara på de här frågorna. Och då menade på att här, titta här vad smart är det. Och så hade man gjort en jättetjusig rapport och dragit massa slutsatser över detta. Ända tills... Och det här är ganska nyligen, det var 3 veckor sedan tror jag, någonting sådär, som jag läste om det. Det var en gammal för detta kollega i USA som visade upp det här. Och sen hade han bara helt enkelt gått ut och frågat, det var visserligen ett väldigt vetenskapligt underlag, för man hade frågat 5 personer som tillhörde liksom kundtyp A. Den här slutsatsen vi fått fram genom den här fokusgruppen, stämmer det? Liksom, tycker ni ungefär så här? Och det var liksom 5 frågetecken tittade på dem som, va? Vad är det här för någonting? Så, och återigen, att vad man liksom glömmer bort med alla de här smarta lösningarna, det är att det är den datan du stoppar in från början som är liksom avgörande. Liksom. Alltså, återigen, pardon my French, men skit in, skit ut. Mm. Och det var lite samma sak här. Ja, man hade skapat en arketyp och den var ju baserad på data som jag samlat in från människor, absolut. Men för att göra arketypen ren, för det är ju så man gör när man ska skapa exempel ett kundsegment. Man generaliserar, man schabloniserar att kunden typ tycker så här. Oftast är det så att man försöker göra liksom segmenten diskriminerande, men oftast är det så att det är nästan, man tycker nästan samma saker i de olika kundgrupperna, men det finns en liten twist på det. Och men någonstans måste man ändå få den här att bli tydlig för den som sen ska göra kommunikation mot den här grupperna. Så att man gör dem, man vrider den här skillnaden några varv så att den ska bli större och bli mer diskriminerande. Men så fort du gör det så tar du liksom det där steget ifrån den ursprungliga datan med den risken att nästa nivå blir knas. Mm.
Ja, men då förstärker man ju ett fel som redan liksom fanns där medvetet. Men det blir man extrapolerar på.
Och det var ju ganska intressant att se alltså, att tanken är väldigt god. Men man måste liksom back to basics lite grann. Du måste förstå vem du pratar med och varför du pratar med de här personerna. Och det är där som det gör att om du inte har koll på vilka som svarar på din undersökning så kan du inte lita på resultaten.
Nej. Precis, och egentligen som jag säger ibland, liksom, när man pratar om liksom, undersökningsbranschens död och så men alltså, ja, den här branschen kan dö så länge vi inte har ett människocentrerat samhälle. Men jag tror det var vårt minsta problem just då, om vi har ett samhälle som inte är centrerat kring människan. Sen finns det en massa uppsidor för AI, vi jobbar ju faktiskt med AI dagligen att, som ett stöd till oss, men det tar ju inte bort människan, det tar inte bort vår analytiska hjärna. Så vi ligger ju långt fram som bransch. Men det låter inte så. För vi pratar om något så mossigt som människor.
Mm. Ja, stenåldershjärnan vi besitter allihopa.
Eller hur? Precis. Och den kommer nog få leva med en bra stund till. Men stort tack för att du kom.
Tack själv. Det var jätteintressant. Hoppas.